The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det finns nog väldigt många då som är av uppfattningen. Så, och blir det då fråga om en ekonomisk lösning, då är det inte det som kan man ska ta.
I ett mötesrum i den anrika Oscarsteatern sitter en av kungens tidigare nära och trogna vänner, Anders Lettström, tillsammans med en gangster, Daniel Webb, som vid den här tiden var livvakt åt den så kallade svenska gudfadern, Milan Sevo. Det är hösten 2010 och de möts för att ett enormt problem har uppstått. Ett problem som måste lösas.
Om man har dem.
Precis. Det ska vi ju undersöka.
Där sitter de för att ta reda på om en tredje gangster, Mille Markovic, verkligen sitter på komprometterande bilder på kungen. Men det finns en till person med i mötet. En man med öknamnet Porrlasse. Han hörs nämnas att ingenting av det som diskuteras under detta möte någonsin får läcka ut.
Vad vill du?
Men... Du får aldrig någonsin nämna att det här mötet har
ägt rum. Det hoppas att det är ömsesidigt.
Ja,
vi sitter här, jag är här för att jag tror att vi kan lösa...
Lyckligtvis blir detta drama väl dokumenterat. För Daniel Webb spelar i hemlighet in alla dessa hemliga möten.
Det som befinner sig precis mitt i själva konspirationens epicentrum, in i lejonets kula, i varglyan liksom. Det är helt...
Och det här materialet blir sedan grund för en SVT-dokumentär med arbetsnamnet Det kungliga uppdraget. Men plötsligt försvinner dokumentären. Den begravs, tystas ner och glöms bort. Tills nu, när podcasten Motiv i samarbete med journalisten och författaren Thomas Sjöberg lyckas säkra materialet. Alla inspelade hemliga möten.
Den lever ett eget liv, den här historien. Det är som att de inblandade inte riktigt tar kontroll över hur saker och ting utvecklar sig. Och det är extremt spännande att få liksom ta del av det här, den här världen, de här förhandlingarna, det här snacket mellan kungavännen och gangsten. Det är helt, helt oerhört. Ja, det är som en fantastisk operaföreställning på något sätt.
Det är högt till tak i inspelningarna och Anders Lettström och Daniel Webb kommer inte väl överens, vilket leder till intressanta sammandrabbningar.
Ja, det har jag aldrig sagt.
Ja, jag uppfattar det så, men det spelar ingen roll. Det är ointressant i det här sammanhanget.
Ja, det är inte ointressant. Jag tycker att sådana där ord är mycket intressanta för mig.
Jag uppfattar
det. Du uppfattar det så, men tänk på vad du börjar uppfatta nu, förstår du? Jag tycker du ska börja tänka på vad du uppfattar.
Men det finns också mer i det begravda materialet. Uppgifter som vissa personer aldrig vill ska komma ut. Och man förstår snart att dokumentären som försvann riktade strålkastarljuset mot just Porrlasse och hans skrämmande förflutna.
Nuris främsta fokus är att kartlägga den person som man skulle kunna kalla för mörkrets första i det här dramat. Den person som där alla vägar leder till och där man förstår att konspirationen egentligen har sitt epicentrum, och det är hos den här personen som kallas för Porrlasse. Det är inga godnattsagor vi pratar om.
Ju värre om de var småpojkarna.
Det skämtas och skrattas friskt åt Lättströms kommentar att han inte är orolig över att ha fastnat på bilder med brudar. Men att det vore värre om det var småpojkar.
Ju värre om de var småpojkarna.
Ett osmakligt skämt, men som blir något extra otäckt i kontexten att den skrattande mannen Porrlasses kriminella förflutna kretsat kring just våldsporr och barnporr.
Spelade filmen. Han hade ju en dold kamera i sovrummet, kommer jag ihåg. Och så raggade han upp killar då, som han tog hem. För vi skickade ju in dem till Rikskriminalen, för de som gjorde bedömningen då, om det var barn på det eller inte.
Du lyssnar på podcasten Motiv och på dokumentären Som försvann. En serie i 4 delar om mörkläggningen kring de hemliga mötena mellan aristokratin och den undervärlden. Mitt namn är Nils Bergman.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Men då kör vi.
Ja.
Ta det från början.
Ja, men så här, det är...
När jag producerade dokumentärserien om den beryktade kungaskandalen för podcasten Motiv berättade Thomas Sjöberg entusiastiskt om sin ihärdiga jakt efter det försvunna råmaterialet till en dokumentär som försvann. En jakt han inte kunnat lämna bakom sig. Thomas var nämligen ett intervjuobjekt i denna dokumentär, som leddes av den prisbelönta journalisten Nuri Kino.
Ja, jag får alltså, ett halvår efter att kungaboken har publicerats så får jag veta att den prisbelönta journalisten Nuri Kino jobbar på en tv-dokumentär som går under arbetsnamnet Det kungliga uppdraget. Och den ska handla om de oheliga allianserna mellan överklassen och den undre världen, när överklassen vänder sig till gangsters för att få tillbaka stulen konst och så vidare. Hellre än att man vänder sig till polisen. Därför att gangsters kan prata med gangsters och nå ett snabbare och bättre resultat. Och det mest oheliga av alla allianser är ju då den mellan kungagänget och den undre världen. Där kungagänget har kontaktat Milan Sevo och Daniel Webb för att lösa problemet Mille Markovic. Alltså ta reda på vad han har för bilder, om han har några bilder, vad det är för bilder. Att han ska dementera det han sagt i kungaboken och få våra kvinnliga källor att också dementera det de har berättat för oss. Och så vill man veta hur mycket ska Mille Markovic ha betalt för att göra allt det här.
Det är det här materialet som utgör grunden för dokumentären som Nuri Kino nu arbetar med. Han får tillgång till de hemliga mötena mellan Anders Lättström och Daniel Webb eftersom han parallellt skriver biografin om den svenska gudfadern Milan Sevo. Det han hör i inspelningarna är sprängstoff, därav att en separat tv-dokumentär planeras. Under våren 2011 kontaktar Kino både Thomas Sjöberg och hans medförfattare Diane Rauscher för att intervjua dem. Han vill även spela upp några intressanta ljudklipp för dem. Dian och Thomas går med på detta och mötet bestäms till Dians lägenhet.
Och nu är Kino med sitt filmteam är där och han intervjuar oss som arbetat med boken. Och så låter han oss, jag minns det här så väldigt tydligt, han låter oss lyssna på 2 ljudklipp från de här förhandlingarna. Dian får lyssna på ett ljudklipp som direkt berör henne. Och det ljudklipp jag får lyssna på medan kameran går är ett ljudklipp där någon av Anders Lättström eller Daniel Webb säger tydligt krossa Sjöberg. Och det här är så, jag har aldrig hört det här förut. Men nu är Kino vill ju filma mig medan jag lyssnar på det här för att fånga min reaktion. Och jag minns inte hur jag reagerade. Jag vet att jag, bara att jag minns de här orden så tydligt, och det är faktiskt det enda jag minns också från det här tillfället. Men att det var djupt obehagligt att höra någon säga de här orden. Att någon ska krossa mig. Och det här yttras alltså i samtal mellan kungens äldste och bästa vän och gangsten Daniel Webb. Så det är ju, det är en väldigt speciell situation.
Thomas grubblar länge över det han har hört och Kino verkar fortsätta arbeta med dokumentären. Thomas har dock ingen ytterligare inblandning eller insyn i projektet, men väntar med spänd förväntan på resultatet. Månaderna går och nu är Kino och Thomas råkar träffas under bokmässan 2011 i Göteborg. Kino är där för att tala om sin bok om Milan Sevo, den svenska gudfadern, medan Thomas är där för att prata om den motvilliga monarken som nyligen har släppts i pocketformat. Nuri och Thomas hälsar hjärtligt på varandra, då de båda på något sätt är sammanlänkade genom denna invecklade kungahistoria. Men Thomas noterar också att Nuri är där med livvaktsskydd.
Han skrattar lite, han hade där mina livvakter, någonting sånt. Och det var ju lite speciellt, men jag förstod att han var under någon slags... Ja, det var en känslig produktion, den här tv-dokumentären som han jobbade med.
Just denna historia som Kino arbetar med är extra känslig och kommer få ett abrupt och osannolikt slut. Mot slutet av processen drabbas Nuri Kino av en hårddiskkrasch och lämnar in sin hårddisk för reparation på en liten datorreparationsfirma på Södermalm. Av alla datorreparationsfirmor han kunde ha valt hamnar Kino just hos den där en ung man som visar sig vara älskare till Porrlasse arbetar. Porrlasse, som är en av huvudpersonerna som är involverade i de här kontroversiella mötena mellan kungens gäng och den undre världen. Råmaterialet till dokumentären hamnar nu i denna mans händer. Och kort därefter börjar Nuri Kino få allvarliga hot skickade till sig via e-post.
Sen när det visade sig att Nuri Kino blir hotad, att han får de här otäcka mejlen från din värsta mardröm och bestämmer sig för att lägga ner arbetet med dokumentären, så har det här funnits i mitt bakhuvud hela tiden att det här är inte okej. Vi måste berätta för svenska folket hur makten agerar när den känner sig hotad utifrån och hur långt den yttersta makten är beredd att gå för att stoppa en bok, för att hota journalister och iscensätta smutskastningskampanjer och hur man konspirerar för att bli av med, ja, i det här fallet är det ju faktiskt journalister som granskar statsmakten eller kungamakten.
Det grämer Thomas att detta kanske aldrig kommer fram. Hela svenska folket borde få se den fullständiga bilden av denna konspiration och sammansvärjning. Thomas börjar fundera på att själv producera en dokumentär. Hans tankar är att ta över stafettpinnen efter Kinos dokumentär som blev liggandes på hyllan. Han tycker att det är frustrerande att inte resten av journalist-Sverige fortsätter att gräva i detta. Vem är det som ligger bakom dessa hotfulla mejl som skickades till Nuri Kino? Varför ringer ingen annan journalistkollega som är villig att gräva i detta? Det här är frågor som gnager Thomas och han är frustrerad över att dess svar lyser med sin frånvaro. Och frågor fortsätter att dyka upp. Thomas funderar över var Daniel Webb befinner sig och inser att de måste göra en dokumentär om detta. Det är en otrolig historia som ännu inte har berättats och han slår sig ihop med sin kollega Anders Nyström. Och intresse från olika produktionsbolag finns, men problemet kvarstår att de ännu inte lyckats säkra materialet. Vem har materialet? Var finns det? Vem äger det? Vad innehåller det? Dessa frågor blir centrala för Thomas arbete de kommande åren.
Jag vet att Nuri Kinos förläggare Annika Blad gick ut i en debattartikel i Aftonbladet och efterlyste och tog upp de här frågorna. En av mina författare har blivit hotad så allvarligt att han har lagt ner en tv-dokumentär om kungaskandalen. Vem har gjort det och varför är det ingen som gräver i det här? Och jag håller med henne fortfarande till denna dag. Så är det ingen som har gjort det här. Eller ja, det är ju det. Nu håller ju vi på med det här. Så att det är... Men det är fan att ingen annan har varit intresserad. Jag förstår inte varför. Det blir som en... Jag blir nästan besatt av det här att... Jag måste få tag i det här för att någonstans komma till ro själv och göra någon slags avslut. För det är obehagligt att veta om att det har funnits planer på att krossa mig. Och jag vill veta vad som sades mer under det samtalet.
En av personerna som potentiellt kan ha det eftertraktade materialet är Daniel Webb. Thomas och Anders inleder diskussioner med honom under ett års tid. Daniel tycker att idén om en dokumentär är intressant och ser fram emot att arbeta med detta. Han hävdar att han besitter allt det filmade materialet och att han äger det. Daniel visar upp ett avtal som påstås bevisa att han är den lagliga innehavaren av materialet. En uppgift som Thomas och Anders är skeptiska till. Men som en aptitretare får de tillgång till en promotion-trailer som klipptes från råmaterialet till tv-dokumentären Det kungliga uppdraget. Den trailern blir under en lång tid det enda spåret Thomas har som bekräftar att dokumentären faktiskt en gång i tiden existerade och dessutom var långt framskriden.
Kungens närmaste vänner anlitade påstådd gangsterledare för att dementera uppgifter i uppmärksammad bok.
Ja, det är alldeles roligt att få läsa både rubriker och annat och diskussioner om en person på det sättet som har gjorts.
Det är ett gäng på 15-20 personer och de här personerna är inte sällan uppväxta med kungen.
Anders Lettström ville träffas och göra upp liksom notan mer eller mindre.
I trailern ser vi här Daniel Webb som intervjuas om hur de här hemliga mötena inleddes.
Och här möttes jag av en person som visade sig vara...
Och han nämner att det är Porr Lasse som först kontaktar honom. Även han som kallas för den svenska gudfadern, Milan Sebo, intervjuas.
Det hade kunnat lösa sig betydligt bättre och bakom kulisserna. Ingenting hade behövt komma ut i media. Mille var villig att backa.
Och Milan Sebo förklarar varför man åtog sig uppdraget.
Det var det som var det intressant. Kunde man hjälpa till så varför skulle man inte hjälpa till? Jag tycker att Milo Markovic gör någonting helt oprovocerat, attackera kungen på det här sättet. Det fanns ingen anledning. Jag kan inte förklara det på annat sätt än att man vill göra sig reklam eller att man vill göra någon sorts ekonomisk vinning på det.
I trailern framkommer även att det riktas förvånade röster mot kungens vänners agerande. Att kungens vänner faktiskt har sökt hjälp från den undre världen.
Jag tycker det är ovanligt korkat att de personerna går och pratar med... sådana människor överhuvudtaget då. Det tycker jag är väldigt förvånande och konstigt att man gör det, för det är ju, ska vara intellektuella och bra människor.
Och ordet barnporr nämns också, och även här i trailern förstår man att fokuset slutligen kommer att falla på Porr Lasse.
Ja, för barnpornografi så kan man dömas om det är grovt brott till så mycket som 6 års fängelse.
Den stora baksidan på den medaljongen är att hela min familj har fått lida.
Upprepat att jag inte har någon som helst med samröre med några kriminella.
Men det är lustigt att se hur det mojnade när jag de facto visade materialet som bara innehöll en person.
Men det som sticker ut lite extra i trailern, som man bör komma ihåg filmades år 2011, är att Mille Markovic intervjuas. Och han nämner att det finns ett pris på hans huvud.
Jag har bevis på att vissa människor som har varit inblandade som de har betalat 50 000 euro till för att sätta dit mig, för att knäppa mig.
Det blir extra anmärkningsvärt och kusligt när Mille några år senare, år 2014, blir skjuten i huvudet och avlider. Denna sägning i kombination med vetskapen om vad som hände Mille etsar sig fast i Thomas huvud. Det är inte bara det underliggande hotet mot honom själv om att han ska krossas som driver honom, utan även hans övertygelse om att materialet i dokumentären borde vara intressant ur ett polisiärt perspektiv. Eftersom Mille pratar om att det finns ett pris på hans huvud, kanske det finns fler ledtrådar i råmaterialet som kan hjälpa polisen att lösa Milles dödsfall, som än idag är ouppklarat. Thomas skriver en synopsis för dokumentären som försvann, men plötsligt får han beskedet att Daniel Webb drar sig ur.
Det är en sån het potatis. Det är som att den här dokumentären, den vilar en förbannelse över dokumentären. Och man märker det när man pratar med dem som har varit direkt eller indirekt.
Projektet läggs åter på is. Men när vi nu närmar oss år 2021 börjar jag och Thomas arbeta med vår dokumentärserie om kungaskandalen. Det är då även jag blir fascinerad över det försvunna råmaterialet. Och vi kommer överens om att Thomas ska göra några ytterligare sista ansträngningar för att försöka gå till botten med var materialet finns.
Så under arbetet med podcastdokumentären Kungaskandalen så börjar jag ringa runt till de här personerna som jag vet var inblandade i Nurekinos dokumentär. För att ta reda på just det här, var finns materialet och vem äger det, och finns det någon möjlighet för mig eller för oss att få ta del av det? Och jag vet att den som då var högste hönset på Sveriges Televisions dokumentäravdelning, Ingmar Persson. Jag vet att han då, 10 år tidigare, uttryckte sig om, nej men det här med att en dokumentär som är beställd av Sveriges, som är beställd av Sveriges Television läggs ner, att det är bekymmersamt, att det har förekommit hot mot Nurekino. Och nu ringer jag upp honom 10 år senare för att just höra med honom vad som egentligen hände den gången.
Ja, Thomas Sjöberg.
Ja, hejsan, Ingmar Persson heter jag. Du har sökt mig, har jag fått
till. Och han är den här gången lite mer undanglidande, kan man väl säga. Det är mycket möjligt att han inte minns särskilt mycket av det, men jag tänker ändå att det här var en unik händelse sannolikt i Sveriges Televisions historia, att man efter yttre hot väljer att lägga ner en dokumentär som ska visas i public service, dessutom i samarbete med norska NRK. Så jag ringer upp honom och jag tycker inte att jag får så mycket mer kött på benen, men ja.
Men jag tänkte känna om du känner till anledningen till att dokumentären inte blev av. För den har ju ändå då, så att säga, den var ju efterproduktionen, den var tablålagd och ändå bekostad av licensmedel, tänker jag.
Ja, visst. Jo. Nej, men det är ju inte, det är klart att vi gör research på grejer som ibland inte blir av för att vi inte tycker att det håller av olika skäl. Men just detaljerna kring varför det inte höll den här gången, det vet nog Johan säkert.
Mm. Okay. Den som vet mest om det här är då Johan Brånstad, som då var projektledare för dokumentären på Sveriges Television. På programmet Dokument inifrån. Det är han som har, som är så att säga, den direkt ansvarige på SVT för den här dokumentären. Jag tänker att han borde kunna ge mig ganska mycket information om varför den lades ner och vem som har materialet idag, vem som äger det. Och i huvud taget omständigheterna kring hoten mot Keen och vad som egentligen hände och vad som föranledde dem att lägga ner dokumentären. Ja, tjena, det var Thomas Sjöberg här. Jag ringer honom i alla fall.
Samtalen med Johan Brånstad blir allt annat än tillfredsställande för Thomas. Brånstad menar att grävande journalister måste hjälpa varandra. Men ändå verkar han inte kunna hjälpa Thomas med det han vill. I det här läget vill Thomas helt enkelt bara själv få lyssna på just det klippet som berör honom och det eventuella hot som riktas mot honom. Thomas upplever att Johan slingrar sig och inte lyckas förstå vad det är Thomas vill och hänvisar till sekretess. Dokumentären publicerades aldrig och det är därför inte föremål för allmän diskussion i princip.
Nej, men jag vet att när jag pratar med Brånstad och han säger saker, han ifrågasätter om jag är seriös eller inte. Han tror inte att jag förstår eller vill förstå de svar han ändå försöker ge mig. Och att jag får absolut inte lyssna på det här materialet. Jag kommer ihåg att jag var faktiskt tvungen att avsluta det här samtalet. För jag pallar inte att fortsätta försöka behålla någon slags lugn inombords. För jag blir så känslomässigt provocerad av att inte bli trodd, att inte bli ha någon som inte verkar vilja ens förstå vad det är, behöver och vill och är ute efter. Och att min, så att säga, min hela min yrkesprofessionalism blir på sätt frågasatt. Det lämnar mig med en extremt obehaglig och ja, jag blir emotionellt väldigt omskakad. Jag har aldrig varit med om en sån här situation tidigare. Jag har ändå jobbat som journalist över 40 år och skrivit 10 böcker.
Men Johan är villig att ställa upp på en regelrätt intervju ett par veckor senare.
Men jag vet ju redan svaren på alla hans frågor, så det blir ju bara en formalitet.
Ja, men hallå. Hej.
Hej. Vad bra. Ska vi köra?
Ja, sätt igång med anställan.
Toppen. Vem äger då det här filmade materialet som gjordes den här dokumentären?
alltså kontraktet är skrivet mellan oss och det här produktionsbolaget, och det var en samproduktion, så att vi äger det tillsammans.
Ja. Går det att få se det här materialet?
Nej, alltså, det blev ju aldrig någon publicering, så det finns ju ingenting. Vi har ju inte publicerat någonting.
Den kretsen... Okej, okay, nej, jag tänker bara att det är ju ett hot som uttalas mot mig att jag ska krossa, så det är ju ganska...
Ja, men det är ju så med principer. Liksom, alltså, det gäller ju alltid. Och sen kan det ju andra saker ibland upplevas som mer rimligt utifrån det till.
Okej, okay, jag förstår vad du säger. Det är ju ett annan intressant sekvens i det här filmmaterialet. Det är att Mille Markovic pratar ju om sin förestående död, att det finns ett kontrakt på hans huvud. Det skulle kunna vara både journalistiskt och kanske polisiärt intresse. Men det är ingenting heller som ni tycker att ni kan, så att säga, lätta på den här principen för.
Men nu låter det som att du har tittat på materialet. Har du det eller?
Ja, det tänker jag inte tala om. Jag vet att det finns en sekvens när Mille Markovic pratar om att det finns ett kontrakt på hans huvud.
Ja, som sagt, det är ju en princip det där, och du kan rada upp hur många omständigheter du vill, det är fortfarande en princip. Liksom. Sen, jag kommer inte ihåg det du beskriver från material, men som sagt, det är 10 år sedan, det är väldigt mycket researchmaterial som har gradat igenom den här redaktionen sedan dess. Jag kommer inte ihåg det där du nämner.
Kan du säga någonting om vad den här dokumentären, arbetet med den, kostade skattebetalarna?
Nej, det är ju sånt som hör till själva kontraktet mellan oss och produktionsbolaget, och det går vi inte heller in på.
Fint, du är nöjd. Tack snälla för det.
Ja, hej, hej. Lycka till.
Hej.
Samtalet ebbar ut och Thomas blir inte klokare efter sitt samtal med Johan. När Thomas tar kontakt med produktionsbolaget som gjorde den försvunna dokumentären vänder han sig först till de två ansvariga där, Patrik Gryborn och Joakim Hansson.
Ja, jag vet inte riktigt var det är någonstans just nu faktiskt.
Okej.
Okay. Ja,
Patrik Gryborn har jag pratat med tidigare och jag ringer upp honom igen.
Men det är SVT som har det materialet, så att ingenting släpper från oss liksom.
Var det lustigt, jag pratade med både Ingmar Persson och Johan Brånstad igår. Ja. Och de verkade inte alls ha en susning om det här materialet. Så att,
ja, men det var ju en samproduktion med SVT, så då är ju de del i projektet.
Ja, jag vet det, men eftersom Brånstad var ju projektledare så han borde känna precis. Till.
Ja, nej. Okej. Okay. Det blir så att kan projekt bli inte av och sen, som sagt, jag var inte involverad alls i det, så
okej, okay, jag fattar. All right, jättefint, jag ringer Joakim.
Ja, men gör det.
Tack, hej då, tja, hej. Det var Joakim Hansson som var producent som har all detaljkunskap. Så mitt nästa samtal blir då till Joakim Hansson. Han svarar aldrig. Jag talar in meddelandet på hans telefonsvarare, men han återkommer aldrig. Så där kammar jag noll. Jag pratar med andra personer som var inblandade i produktionen på olika sätt. Och det, jag kommer inte närmare. Det är som det där materialet, det finns där. Jag vet att det finns där någonstans. Men det är ingen som vill på allvar ta fram det eller hjälpa till att ta fram materialet.
Det ser mörkt ut för Thomas, då ingen verkar vilja hjälpa honom med att få fram materialet eller ge honom svar på hans frågor. Thomas känner att hans jakt kanske kommer att förbli resultatlös.
Så det är extremt intressant att det finns alltså ett material som skulle kunna möjligtvis förklara oklarheter i kungaskandalen. Det måste finnas sånt material i det här materialet som ingen vill ta fram och som känns som att det har liksom gömts undan. Och ingen ska någonsin få se det här igen. Men du och jag, Nils, vi har ju bestämt att vi ska göra en uppföljning på kungaskandalen. Och den uppföljningen ska ju borra djupare i dokumentären som försvann. Vi ska ta reda på vad som hände och varför det hände. Vi ska försöka hitta det här materialet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Även mitt och Thomas arbete med dokumentärserien om kungaskandalen hinner bli långt gången och publicerad innan några ytterligare framsteg kring det försvunna materialet görs. Men skam den som ger sig. För i slutet av år 2021 får plötsligt Thomas nytt vind i seglen.
Det är som om någonting får mig att gå igenom mina gamla anteckningar igen. Och det jag ser är att det finns ett namn där som jag inte har ringt ännu. Och det är någonting som får mig att, nej men, gör det. Pröva med den personen som en sista försök. Så jag slår numret och när personen svarar och jag berättar vem jag är, då är det precis som om någon bara har öppnat fönstret, öppnat dörren in till eller ut till. Från den här instängda tillvaron till frisk luft och det är sol och fågelkvitter. Ja, men det är som att någonting plötsligt bara skingras och öppnar sig. Jag hör pukor och trumpeter och valthorn. Och det är så starkt. Alltså känslan när jag får höra att den personen som jag precis har ringt upp och har i telefonen säger ja, jag minns, jag vet, det är du. Jag hörde det, det var olaga hot, jag reagerade. Då förstår jag att jag äntligen har kommit så långt i min jakt på materialet och på just det ljudklippet som jag hörde 10 år tidigare, som inte har lämnat mig någon ro. Plötsligt är det som att nu har jag kommit i kontakt med en person som mycket möjligt kommer att vara min väg in i det här materialet.
Efter flera års sökande har Thomas äntligen hittat en person som är villig att hjälpa honom. Personen i fråga var en del av teamet som arbetade på dokumentären. När dokumentären lades ner och Nurikino mottog hot fick han order om att omedelbart radera allt material. Men han följde aldrig den orden. Han kunde inte acceptera en sådan begäran. Han ansåg att det var fel. Så han sparade materialet i förhoppning om att någon en dag skulle ha en legitim anledning att ta del av det. Och nu har precis det inträffat.
Och efter några veckor så har den här personen, jag får ett mail om att den här personen har hittat den kopia som han fick för 10 år sedan. Och det här materialet skickar han till mig. Materialet består delvis av de inspelade förhandlingarna mellan Anders Lettström och Daniel Webb. Delar av det här materialet har ju publicerats tidigare, men nu har jag hela, i princip hela materialet. Och det är många timmars inspelningar som jag får lyssna igenom.
Ja, du muterar det här alltså. Ja. Du muterar det här.
Nej, det är Anders.
Han är
någon slags
styrelse.
Ja. Så när jag börjar gå igenom det material jag nu har tillgång till, så är det ju de hemliga förhandlingarna mellan Daniel Webb och Anders Lettström som är så att säga köttet i den här berättelsen. För det är ju det här allting handlar om. Det är det här som är ursprunget till den dokumentär som nu Kino har sålt in till Sveriges Television, men som sen lades ner efter att Kino blivit hotad av just sannolikt någon som står kungen och kungagänget väldigt nära. Så det här är precis det jag får lyssna på. Och det är så man själv är med hela tiden. Därför att allting börjar med att Daniel Webb anländer till Oscarsteatern och tror att det är sceningången / personalingången. Och där möts han av Porr-Lasse.
Hallå, hallå. Ja, vi står här med trappan. Bra, det är mors.
De träffas vad jag förstår första gången. Och det är fascinerande att höra det här. Det är lite kallprat innan de ska liksom känna på varandra lite grann. Och Daniel Webb har ju redan här satt på sin inspelningsutrustning, som då Porr-Lasse sig inte medveten om.
Det första mötet som Thomas får ta del av äger alltså rum på den anrika Oscarsteatern. Det är november 2010, strax efter att den motvilliga monarken har släppt. Bakgrunden är att kungens vänner har blivit mycket upprörda över det som framställts om dem, främst av Mille Markovic, men också av de kvinnliga källor som Mille kopplat samman med författarna. Deras berättelser skapar en samstämmig bild över att kungen och hans vänner betett sig illa, flagrant och umgåtts i miljöer som drivs av kriminella. Denna bild vill de nu desperat tvätta bort. Så kungens tidigare bästa vän, Anders Lettström, kontaktar sin vän Porr-Lasse, som redan har kontakter inom den undre världen. Han ber Milan Sebo och hans livvakt Daniel Webb om hjälp för att inleda en dialog med Mille. Syftet är att ta reda på vad Mille vet, om han har de bilder han påstår sig ha och vad det skulle kosta att köpa dem. Dessutom vill de eventuellt få Mille att gå ut med en dementi och på så sätt underminera bokens trovärdighet.
Det är nu man ska hamra fram och mejsla ut vad ska Daniel Webb exakt göra. Det är alltså, uppdraget är lös problemet Mille Markovic. Han sitter inne med komprometterande bilder, tror man, eftersom Mille själv har sagt det här i media. Mille ska publicera de här bilderna på en betalserver. Så nu vill kungagänget veta, vad är det för bilder han har? Hur mycket kostar det för oss att köpa loss de bilderna? Hur mycket kostar det oss för att köpa Milles dementi till det han har sagt i kungaboken? Och vad fan ska de göra med den här jävla Sjöberg, som är kanske det största problemet vid sidan av Mille Markovic?
Den röda texten där.
Den här rösten vi hör tillhör Anders Lettström.
Det hade inte lämnat behållet att ställa bak det, men det mejlet där, röda kan du läsa först då. Det gick ju upp till den här Thomas Sjöberg. Va?
Och den här rösten tillhör Porr-Lasse.
Ja, han vill vara på bra. Nej, jag fattar. Jaså, han.
Den här rösten som påminner om hur konfidentiellt det här mötet är, trots att han har sin hemliga bandspelare igång, tillhör Daniel Webb.
Vi kan väl hålla det här, även om du för anteckningar så är det här väldigt
konfidentiellt
det här mötet.
Han vill inledningsvis veta, innan han tar kontakt med Mille, om det kan vara så som han säger, att Anderssons vänner verkligen har gjort de saker som påstås i boken.
Vi har ju pratat lite om det här när det här kom upp. Och om man ska hårdra det, om vi kan liksom lägga lite, prata lite öppet här. Om du säger att du aldrig varit där, det finns ingenting. Finns det någon sort där? Kan det finnas det här bildvad materialet? Man måste börja där. Eller är det bara skitsnack? Man kan, som man ser den här killen, han har haft porrklubbar flera gånger. Han har av staten blivit av med porrklubbarna flera gånger. Pengar. Sist så fick han 1,5 år. Han blev av med alla sina pengar. Han hade hästar, hus, allt. Så han har blivit rätt trevlig. Absolut. Kan det vara så att han tänkt någonstans alltid att när jag ska pensionera mig så har jag det här äset i rockärmen? Eller är det bara taget i luften? Man måste ju ställa sig lite...
Det är den frågan vi har.
Ja.
Och... jag får ingen svar på.
Anders Lettström är lite kryptisk i sitt svar och menar att det är den frågan de måste ställa sig och att de ännu inte har fått något svar. Han tillägger att de har detta möte för att verkligen försöka ta reda på om det eventuellt kan finnas några bilder. Det innebär att det finns en viss osäkerhet från Anders sida om vad Mille har och inte har. Även om Anders inför Webb hävdar att han själv aldrig befunnit sig i närheten av Mille eller hans klubbar.
Jag har själv jobbat runt lite jugoslaver, lite ex-jugoslaver och... jag har vid något tillfälle träffat den här omtalade personen nu som är huvud, som man säger, personen i det här. Nej, inte han eller han på andra sidan, som jag respekterar verkligen. Kanske med, jag vet inte, på andra ställen, som man med andra personer. Så att, jag vet inte, man måste ställa sig, är det här helt främmande eller inte främmande? Vi kan ta en kontakt med det. Och så kan vi se... Vad har du och vad vill du? Det är väl så man, jag tycker att, och vi tycker att man kan börja. Vad har du och vad vill du? Man vet inte. Det är...
Så det här första mötet är det som... Det är någon slags Dantes inferno och det blir någon slags... De har inte träffats förut. Det är första gången Anders Lettström träffar Daniel Webb. Och det är, man introduceras till varandra, man känner på varandra. Och Anders Lettström, jag vet att Daniel Webb i sin bok sen skrev att han blev förvånad och överraskad hur öppet Anders Lettström pratar om sig själv, om umgänget med kvinnor. Han pratar väldigt öppet om andra kungavänner, deras personliga förhållanden. Så att Anders Lettström, han pratar på i ullstrumporna, precis som Christer Gustafsson gjorde när vi skrev boken. Och det är som om det finns ingen, de här männen, de befinner sig inte i samma verklighet, de befinner sig inte i samma tidsplan och planet som vi andra. De befinner sig på en upphöjd plats bland olymperna. Och de är onåbara och de kan säga och göra i princip vad som helst. Och de är vana att komma undan med det. Och det blir så tydligt i det här första mötet mellan Daniel Webb och Porrlasse och Anders Lettström. Och det de börjar med ganska direkt, det är ju att man målar upp den här bilden. Att det finns en komplott mellan mig och Mille Markovic. Vi två har kommit överens om att... Vi känner, alltså det här är ändå vad Lettström säger till Daniel Webb. Han påstår att jag känner Mille sedan tidigare. Vilket är lögn. Jag träffade honom första gången sommaren 2010. Då jag höll på att skriva Kungaboken. Grejen är att Mille och jag skulle ha sprungit på hans porrklubbar och använt sig av hans tjejer, säger Lettström. Vad han nu menar med det, det får man väl tolka som man vill.
Pappret som Anders Lettström håller i handen och får sina uppgifter från visar sig senare under samtalet vara en rapport som någon har skickat till honom. Han tror att det är en seriös researcher som på eget initiativ har tagit reda på hur alla kopplingar ligger till i syfte att hjälpa kungen och hans vänner ur knipan. Men han misstar sig. Rapporten kommer senare visa sig ha skickats till honom av det ökända nätrollet Desiree Shine, som ofta tycks drivas av hat och illvilja i sina uppdrag.
Desiree Shane är alltså den här ökända frilansresearchen som har erbjudit kungagänget sina tjänster. Och de har ju beredvilligt tagit emot hennes tjänster också. Och det har ju, hon har ju då författat en rapport om hela kungaboken och framförallt om mig och Diane Rauscher. där hon påstår mest fantasifulla saker till oss. Och man märker att allt som Anders Lettström säger om mig och Diane har ju han då hämtat från den här Desiree Shanes så kallade rapport. Eftersom det är ganska fantasifulla uppgifter.
Även Webb kommer börja tvivla på Desiree Shanes fakta. Eftersom det inte tycks stämma överens med vad Mille säger i mötena med honom. Men här och nu refererar Lettström bara som att det här är något han vet. Information som har nått honom.
Och då är det så att han har då den här Thomas Sjöberg som han uppenbarligen känner sedan tidigare. Mm. Efter Thomas Sjöberg används av...
Är det författaren?
Ja, han har ju då använts av hans tjej från hans porrklubb. Mm.
Ja, ja.
Och... Thomas, och så att där finns en kontakt, du vet att de är polare.
Jag tycker Säpo sköt det här klantigt, ärligt talat. Jag vet inte, man kanske ska se det ur svenskt perspektiv. Jag ser det ur globalt perspektiv. Det här ska inte få hända att vi slipper igenom att han liksom dynga väljer ut samhället på det här sättet innan borde finnas filter, tycker jag. Men det kanske...
Jo, det är det. Och, men de har ju naturligtvis, då går vi tillbaka till vad är agendan. Det, var det finns också en annan agenda och det är ju då att förmodligen så finns det ett ekonomiskt överenskommelse mellan M och författaren. Mm. Att på såld bok ska han ha 25% och där får han tillbaka.
Ja, och sen har han ju hotat med att lägga upp massa skit på internet och där ska han ju också ha någon betalsystem.
Och sen så säger han att det finns en ekonomisk uppgörelse mellan mig och Mille som säger att Mille ska få 25% eller någonting där av bokens intäkt. Eller för varje såld bok så ska Mille ha 25%. Och där får han tillbaka sina stålars, säger Lettström. I hans föreställningsvärld så är det jag och Mille som har kokat ihop en lögn för att tjäna pengar. Av dessa pengar ska Mille få 25%. Jo, Anders Lettström berättar också om Camilla Henemark att hon då som har börjat komma på fötter igen säger då att hon aldrig blivit intervjuad. För det har hon gått ut och sagt offentligt. Men då säger Anders Lettström att vi ska då ha sagt till Camilla att om hon tar tillbaka eller går ut och säger något annat än det vi skriver om i boken, då ska vi stämma henne och slita henne i stycken och hon kommer inte att överleva. Så att i Anders Lettströms fantasi eller föreställningsvärld så har vi alltså hotat Camilla Henemark med att krossa och förgöra henne om hon skulle ta tillbaka det hon har sagt till oss.
Och då har de gått på henne nu och sagt att om du ska återta det här eller gå ut och säga något, då kommer vi stämma dig, då kommer vi göra det, då kommer vi slita dig i stycken, du kommer inte överleva.
Ja, och jag menar att hela tonaliteten som när kungavännerna pratar om kvinnor så är den ganska förskräcklig. Eller anmärkningsvärt liksom chauvinistisk. Anders Lettström säger vid ett tillfälle om att Krille, du säger Christer Gustafsson, slätade ju ut Henemark och citat tre andra kärringar, slutcitat.
Leta och Krille då, slämpar ju Henemark och tre andra kärringar och någon röva skiva där och superkriva. Den infon har hon då naturligtvis berättat för den här. Som i sin tur har gått och sålt den står till Sjöberg.
Det är ju som en tonalitet som är ganska otidsenlig om man säger så. Om man pratar om Porlas så säger någonting om att det har ju tagits en bild i Frankrike där Porlas tydligen var med i sammanhanget och plåtat Albert av Monaco när han hade citat en
tutte från en gräs i bunden.
Slut citat.
Nej, men det är klart att han blev fett med svar på mackorna, men det är det enda man som i alla fall om jag hade varit din sits, det enda jag hade varit skraj för det är om det skulle finnas någon jävla bild som har tagits vid något jävla ord. Du kommer ihåg när de låg med ett teleobjektiv tvärs över mig i Frankrike och plåtade Albert när han satt och ja, med tutter på den i gräsinbunden. Det hamnar ju i bonter liksom.
Skadan är själv. Det är oåterkalleligt.
Så det här sätter ju en ton redan i första mötet mellan Lettström, Porlasso och Daniel Webb, hur man betraktar kvinnor, hur man pratar om kvinnor. Vilket är viktigt i sammanhanget, eftersom vi pratar alltså om en samhällets absoluta elit som har satt i system att utnyttja kvinnor och prata om dem på det här sättet visar ju hur lite respekt det finns för de människor de faktiskt har roat sig ganska grymt med.
I det här samtalet nämns också ett namn som man inte hört tidigare, Soran. Exakt vem han är råder det olika bud om. Men han tycks vara en affärsman som känner både Anders Lettström, Porlasse och Milan Sevo. Och på något sätt står mellan de båda lägren. De pratar om Soran på ett sätt som antyder att han är en mycket god vän och någon som går att lita på. En man som man vänder sig till när den övre världen behöver kontakta den undre världen för att lösa problem.
Och det är intressant, för har man alltså fått ett namn med förnamnet på den go-to guy som man vänder sig till när den övre världen ska kontakta den undre världen för att lösa problem. Ja, man pratar också om Mille som ogräs, och det är ganska obehagligt att man pratar om en person som ogräs som ska ryckas upp med rötterna. Och det visar ju återigen så att säga, hur det här innersta kärnan betraktar alla som på något sätt utgör ett hot mot dem eller som inte faller dem på läppen. Då är man ogräs som ska ryckas upp med rötterna.
Jag tycker faktiskt ärligt talat att det här är kung och fosterland vi talar om. Man kan inte håna Sverige på det sättet. Man måste bena ut det här, riva upp till rötterna och lösa det. Han är ett ogräs som måste ryckas upp med rötterna. Så är det ju. Hur länge ska han hålla på varannat år och slänga på nya som bykort? Det går inte. Man måste ju lösa det här. Sen får man ju tänka till här.
Och här, det som också är sant, det är så mycket i det här första samtalet mellan Lettström och Webb som är så betecknande, för det blir som en sammanfattning av hela pudens kärna när det gäller kungaskandalen. Det är hur man pratar och hur lättvindigt man pratar om saker som egentligen borde, som är djupt obehagliga. Och det mest tydliga exemplet på det är ju att Anders Lettström säger att om han varit på fest för 20 år sedan och det har varit brudar med på, det är väl för fan ingenting, säger Anders Lettström. Det är väl helt okej. Och säger, här kommer någonting som kan visa sig vara centralt i hela den här historien. Lettström säger att det hade ju varit värre om det var småpojkar, va? Och så skrattar alla i kör. Anders Lettström skrattar. Porlasse skrattar.
Och vad säger andra inblandade förutom du? Vad är liksom agendan?
Agendan är att få ett avslut. Och precis som du säger, inte få här någonting som håller på att poppa upp och kommer upp igen. Det här alltså, det som är tjejfrågan då. Alltså att det har varit, vi har varit på fester för 20 år sedan som det har varit brudar med. Självklart. Det är ju fan ingenting. Det är väl helt
okej.
Det är ju värre om det var småpojkar. Nej, men alltså.
Får du prata med s***?
Ja, eller för att ta en finne.
Det är Porlasse som hörs drunkna i sitt eget skratt när det skämtas om småpojkar. Och nämner i samma andetag, det får ni prata med X om. Där X är en person i nära kontakt med kungafamiljen. Och i synnerhet med drottning Silvias Childhood Foundation.
Som aktivt arbetar mot att unga kvinnor blir sexuellt utnyttjade. Hans namn nämns i samma andetag när Lettström och Porlasse börjar prata om småpojkar. Och med vetskapen att Porlasse har innehaft barnpornografi och varit, eller klarat sig från kan jag säga, åtal för spridning, försäljning av grov våldsporr. Så när de pratar sen i nästa andetag så säger Anders Lettström att Där har statschefen definitivt varit med på middag, men det har inte hänt något otillbörligt där.
Under.
Och där har definitivt statschefen varit med på middag. Det har inte hänt någonting otillbörligt där. Men det har varit tjejer med på att båda de gångerna som det har blivit. Och när det var den här julmiddagen, då
kom filmerna från mig.
Det har definitivt varit mer tjejer där på ett hörn, både de gångerna, bion och när det var julmiddagen. Och då säger Porrlasse, kom filmerna från mig, och så skrattar allihopa. Om Porrlasse säger en sån sak så kan det bara röra sig om två slags filmer. Antingen så är det barnporr eller så är det grov våldsporr. Det är den typen av filmer som Porrlasse har sysslat med. Och han skämtar ju här naturligtvis. Men det är ju också det här med den, det jag slås av är ju med den lätthet med vilken de pratar om småpojkar, filmer som då antingen barnporr eller våldsporr. Man pratar om släta överkärringar, man pratar om negresstutte. Alltså allt det här i första mötet med en gangster som ska hjälpa dem, ett delikat uppdrag. Och när jag lyssnade på det här första gången så man blir ju tagen av hur den absoluta ekonomiska sociala eliten uttalar sig om fenomen och företeelser runt om dem. Och hur de, det framstår så otroligt tydligt att de anser som befinner sig på en helt annan verklighet. Där det här är liksom, så här pratar man. Det här är ett normalt sätt att uttrycka sig på. Och det tycker jag är kanske mest slående i det här, från det här samtalet, som då slutar med, det är så ironiskt, för att Porrlasse slutar ju, eller det är det sista han säger, men du får ju aldrig någonsin nämna att detta mötet har ägt rum.
Men du får ju aldrig någonsin nämna att det här mötet har ägt rum.
Det hoppas att det är ömsesidigt.
Ja, precis.
Vi sitter här, jag är här för att jag tror att vi kan lösa många problem. Och vi kan lösa alla sortens problem. Och så är det ju. Sen beror det på hur långt man drar gränsen med den här historien. Men det får vi se lite på hur hans agerande är när vi träffar honom.
Alltså det är så pass viktigt att det här de pratar om inte får lämna de här fyra väggarna. Och då är det ju nämligen så. Det ironiska är ju att Daniel Weber har spelat in alltihop. Vilket är djupt komiskt på något sätt, att det som aldrig får nämnas utanför de här vägarna, det sprids genom Daniel Webbs inspelningar och som jag nu sitter på. Det är helt nästan overkligt.
Thomas fortsätter att med skräckblandad förtjusning lyssna igenom alla dessa otroliga inspelningar. Och de bjuder på många intressanta moment ju längre Webb och Lettström kommer i sina samtal om att försöka tysta Mille och i förlängningen tysta kungabokens innehåll.
In i helvete, jag har aldrig förnekat. Nej. Och jag behöver inte vara orolig för att visa upp något kort på mig själv med brudar. Jag har inget problem med det.
Nej.
Men det är ju ingen bra för chefen.
Nej, därför kanske, om inte du tar det så kanske, för de där nere tänker att ska vi chefen bör ju underrättas om det här
läget. Det är
ett skarpt läge.
Jag har ringt honom och bett att få en audiens för att tala om vad som är på gång.
Och i en av filerna hittar Thomas det som var av extra personlig vikt för honom. Katalysatorn till varför han försökt söka rätt på det här materialet.
Och slutligen så kommer jag till en inspelning som heter Djursholm. Anders Lettström har åkt ut till Djursholm där Daniel Webb har sitt kontor. Och det är den inspelningen som konspirationen mot mig uttalas. Och det är där jag hittar just det ljudklippet där hotet krossa Sjöberg uttalas.
Det är ett katarsiskt moment för Thomas. Men när han väl tagit sig igenom hela materialet och börjar förstå vad SVT-dokumentären egentligen verkar handla om, blir han förbluffad.
Så Nurikino har ju börjat kartlägga Porlas och hans bakgrund, och det är inga godnattsager vi pratar om, utan det är grov våldspornografi som han har sålt på postorder. Det är barnpornografi som han har innehaft för eget bruk.
Fokuset riktas alltså mot Porlasse, och frågor till poliser finns med i materialet. Med skarpa kritiska frågor kring hur det tycks vara som så att Porlasse ständigt lyckas ta sig ur lagens långa arm. Hur kommer det sig egentligen?
Det är en figur som har en särställning i kretsen kring kunga huset skulle jag vilja påstå. Han borde inte finnas i närheten av kungen och drottningen. Han borde inte finnas i närheten av kungen och drottningens barn. Han borde inte finnas i närheten av kungens polare. Barnbarn, han borde inte finnas i närheten någonstans. Alltså, och det som är fascinerande är att han ändå är där. Att han ändå lyckas trollbinda många, många, många kända människor som borde veta bättre.
Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den första av fyra delar om dokumentären som försvann av mig, Nils Bergman. Dokumentären som försvann är en samproduktion mellan Tall Tale och Current Affairs. Medproducent Thomas Sjöberg. Tack för att ni lyssnar.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.